Då var det dags för ett avsnitt till av Småbrukarpodden.
Mm.
Din poddvän i odlingslandet.
Ja, men så mycket odlingsland är det inte ute just nu.
Nej, det är mest snödriver.
Ja, mest snödriver. Det ligger väl kanske ett odlingsland där under sen i vår, får vi hoppas.
Absolut. Och dina två frusna pingviner på Arktis är idag Tess och Mattias.
Ja, det är väl typ alltid det, tänker jag. Ja,
oftast, nästan jämnt faktiskt.
Mm.
Så är det. Vad har du gjort idag då?
Ja, vet inte vad jag har gjort. Jag har bakat en kaka.
Precis, du har bakat en kaka.
Och lagat lunch och stickat lite. Och, ja, pysslat och sådär.
Lite allt möjligt sånt.
Ja, en lugn dag idag. Det var ju så himla kallt ut så jag ville inte gå ut idag.
Nej, ja, det här var ju årets kallaste dag.
För oss,
vi har ju haft kallare den här säsongen, men inte i år.
Mm.
Vi har minus 29 idag.
Mm. Det är ganska kallt. Jag kan säga, jag köpte ju skor förut från Engelsons med inbyggda värmesulor. Jag har ju provat förut sådana här värmesulor som man stoppar i skorna.
Ja.
Och jag har aldrig tyckt att det har varit riktigt bekvämt. Jag har alltid tyckt att det känns obekvämt på något sätt med sladdar och sådana inte jox. Så det har slutat med att jag har slängt dem.
Just det.
Och nu i alla fall så såg jag faktiskt redan förra vintern att de hade en sko. Som hade, liksom som hade inbyggd värmesula i skon. Så att den skon har ett halvhögt skaft. Och på skaftet finns en liten, liten ficka där man petar ner batteriet.
Okay.
Och sen sitter det där. Och sen har det liksom en laddport utanpå själva skon. Så att man behöver inte hålla på att peta i och peta ur batterierna. Utan man tar bara skorna och pluggar i dem med en sladd. Så kan man ladda dem som de är liksom.
Praktiskt.
Och det har faktiskt räddat mig måste jag säga den här vintern. Det är helt sjukt vilken skillnad det är när man som jag är så där askall om fötterna. För jag brukar ju knappt kunna vara ute i minus 10 någon längre tid utan att jag håller på att förfrysa tårna. Jag tappar ju all känsla och kan knappt gå. Och nu har jag ju varit ute i liksom, ja vad var det igår? Minus 15 eller någonting tror jag när jag var ute. Det var ändå ute ungefär. En timme.
Ja.
Och jag frös inte om fötterna.
Det är ju första gången i vår tid tillsammans som du inte fryser om fötterna.
Ja, det är helt galet. Och då är liksom inte, om man känner i skorna med handen så är de inte varma. Men grejen är den att de liksom inte är kalla.
Nej, precis.
Så att det är inte så att man blir så här svettig och varm om fötterna så. Utan man blir bara inte kall. Det är helt sjukt vad det är smidigt, måste jag ju säga.
Ja, det är lite
jag
intressant.
Jag är supernöjd med de där skorna. Jag tror märket var Trexta. Och jag var så här tveksam, för jag brukar alltid köpa vikingskor, det är jag nöjd med. Och det var inget märke som jag hade provat, fast det är nog ett ganska känt märke, men ändå.
Mm.
Men de hade Gore-Tex, vilket jag tycker är ett krav i ett par dojer, för då blir de vattentäta. Och så var det så här nubukskinn på utsidan. Och de var, ja, någon slags kaffebrun färg, vilket jag inte skulle ha valt själv om det hade funnits någonting annat. Men när jag fick hem dem så tyckte jag att de var jäkligt snygga ändå faktiskt. Alltså de är ganska nätta för att vara såna ändå ganska bastanta vinterskor.
Mm.
Och verkligen inte så fula.
Nej.
Så att jag är supernöjd med mina då. Jo, och så är det boasnörning. Det tycker jag också är helt fantastiskt. Så man har liksom en liten ratt på dojan som man trycker in den och så skruvar man på den. Då har man liksom spänt åt skorna. De sitter jätteskönt. Den drar väldigt jämnt och bra. Och sen när man ska ha sig skorna så bara drar man ut ratten och då är hela skon öppen liksom. Så man behöver aldrig hålla på och joxa.
Jag är ju lite avundsjuk på det här, för jag har ju aldrig haft skor med boasnörning. Det finns ju inte på i mina storlekar.
Nej, jag förstår det. Och jag har faktiskt aldrig haft boa förut heller, eftersom jag brukar ha... Nej, inte vikingskor brukar jag inte. Jag brukar ha Salomon. Ja, nu sa jag fel från början.
Ja, jag tänkte, men... Ja.
Ja, Salomon brukar jag ha. Och de har ju ett annat system för så här snabblåsning av sina dojer. Och jag har varit jättenöjd med det, men det här var nästan lite bättre faktiskt.
Ja, jag invigde någonting gammelnytt idag också.
Mm.
För att jag råkade lämna mina ytterdelen till mina vinterhandskar. De ligger i bilen.
Mm.
Och nu när det har varit så här hysteriskt kallt så jag var inte direkt lockad att liksom ta på mig dem när jag skulle ut och jobba.
Mm.
Så jag invigde mina försvarets skidvantar.
Mm.
Från 1979.
Ja, härligt.
Ja, och de är lika bra som de andra.
Ja.
Fast de är 10 år äldre, för de är gjorda 1969.
Ja.
Så det är lite coolt. Men ja, ändå, det är lite häftigt att någonting så gammalt bara fungerar så här rakt av.
Ja, men alltså, de här gamla materialen som man använde förr i tiden. Om de funkade då så funkar de ju fortfarande idag. På det sättet är det liksom ingen skillnad.
Nej, sen, alltså det finns ju enklare och smidigare saker. Mm. Men de här, det är ju liksom, det är ulltumvante och så är det getskinshandske.
Mm.
Så att det är lager på lagerprincipen och det är liksom termosprincip. Så att de är kanonbra. Jag är verkligen supernöjd med dem.
Ja, jag är väldigt glad att du är nöjd. Nästa steg för mig känner jag kanske är på en form av så här batteriförsedda vantar. Det finns ju massor med varianter på det. Men jag provade sist för några år sedan så var alla väldigt klumpiga. Och jag är inte så intresserad av att ha så här superklumpiga vantar. Utan jag vill gärna ha någonting som man liksom ändå kan köra bil med. Det är väl ett lågt krav liksom. Så jag har inte riktigt hittat några jag varit nöjd med. Men jag kan säga, för min del som är så otroligt frusen, så de här skorna har ju gjort att jag inte fryser alls på samma sätt. Inte ens med händerna. Alltså, för när jag håller mig varm om fötterna så håller sig händerna också varma på ett annat sätt.
Ja, det är lite intressant faktiskt. Mm. Men du är ju så.
Ja, jag är ju så. Jag kan varmt rekommendera dem för alla som fryser. Det är bara in på Engelsson så kolla läget.
Ja, men det kan jag lugnt hålla med om. Även fast jag inte har provat dem.
Nej, det är ju synd att de inte görs i din storlek.
Ja. Nu är inte jag så kall om fötterna, men du har en poäng. Det skulle vara kul att prova.
Ja, precis.
Jag hade ju värmesulor när jag höll på med cykling förut.
Mm.
För då var vi ute och cyklade hela vintrarna och där behövdes det verkligen.
Ja, cykeldojer är ju inte riktigt vinteranpassade.
Nej, de är gjorda för att de ska vara så lätta som möjligt.
Ja.
Nu har det börjat komma mycket, mycket bättre skor på det sättet. Ja. Men ja, det behöver vi inte fördjupa oss i. Vet du vad det är dags för nu?
Nej.
Ninna, 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 ninna. Poddtipset.
Mm.
Och dagens poddtips, det är lite oväntat kanske, men det är Digitalsnack, sociala mediepodden. Det är en sociala mediebyrå som heter Digitalsnack, som drivs av två kvinnor som hjälper företag att lyckas på sociala medier.
Mm.
Och de pratar väldigt mycket, alltså de har väldigt lättillgänglig information i sin podd kring sociala medier. Så är man intresserad av det så tycker jag det är helt klart någonting att kolla på. Och digitalsnack.se är deras adress.
Mm.
Så kan man styra in sig där på nätet och läsa mer.
Ja, det låter väl bra.
Ja, så det var dagens poddtips.
Det var dagens poddtips, ja.
Och när vi ändå pratar om sociala medier. Kan du gissa, om du tar en timme per dag under ett år. Och så lägger du det på att inte titta på sociala medier.
Ja.
Vet du hur många timmar du skulle få ihop då?
Ja, en timme per dag på ett år blir ju 365 timmar.
Exakt. Och det är 9 40 timmars veckor.
Ja, det låter mycket.
9 40 timmars veckor, det är liksom hela sommarlovet.
Ja.
Så det är vad man får ihop. Om man säger att man skulle vilja göra någonting sådär. Liksom, bättra på sin kunskap inom någonting. Eller så jobba mot ett livsmål som man har.
Mm.
Så lägger man en timme per dag på det.
Mm.
Och liksom inte slutar med någonting, men drar ner på någonting annat.
Mm.
Då får man ihop 9 4 timmars veckor.
Nej, 9 40 timmars veckor.
Ja, titta.
Inte 9 4 timmars veckor.
94 timmars veckor får man ihop. Eller 9 40 timmars veckor.
Ja, exakt.
Ja, det blev lite förvirrat.
Ja, som andra ord, så om man lägger en timme per dag under ett år för att lära sig en ny skill till exempel. Så när året är slut så har man lagt 9 40 timmars veckor på att lära sig den skillen.
Ja.
Det vill säga 365 timmar. Och det är ganska mycket.
Ja, men det är ju det på något sätt. Jag tycker det visar att med genom små handlingar så kan man få ihop väldigt mycket.
Mm. Men brukar man inte säga att det är så här 10 000 timmar eller något det krävs för att bli bra på någonting?
Låt oss inte öppna den Pandoras asken.
Nej, jag bara tänkte så här, det blir väldigt många år.
Ja, typ. Och dessutom så har han, det är väldigt mycket som inte stämmer med den forskningen.
Ja, okej.
Om vi säger så.
Ja, så kanske.
Så att vi behöver liksom inte riktigt landa i det.
Nej.
Men det vi tänkte prata om idag, det är ju det här att kliva ur konsumtionshetsen.
Mm.
Och faktiskt leva mer med mindre.
Ja, precis. Det är bara sluta shoppa nu, alla människor. Så.
Om du lägger en timme mindre...
Gå inte till butiken.
Ja, men om man lägger en timme mindre shopping varje år...
Ja.
Då har man fått ihop 9 40 timmars veckor.
Om du lägger en timme shopping per år...
Mindre, per år.
Ja.
Okej då, jag är svamlig.
Jag tror att du ska sluta med de där siffrorna nu, för det går inte svårt. Så bra.
Nej.
Nej, men hela tanken är väl att vi ska prata lite grann om att handla, konsumera lite mindre. Och allt man konsumerar, konsumerar man ju kanske inte fysiskt i en butik. Man kan konsumera saker på andra sätt också, tänker jag. Men framförallt så är det väl så att vi lever i ett samhälle idag som är fantastiskt prylgalet. Och de här prylarna kostar ju ganska mycket om man tittar till exempel på miljökostnad för att tillverka alla prylarna och även ta hand om alla prylarna när livslängden är uppnådd. Men förutom det så tänker jag också att mycket prylar brukar också vara ganska stökigt för huvudet. Att när man äger väldigt många saker så är det väldigt lätt också att man fastnar i att alla sakerna är så otroligt viktiga för en.
Det tar mycket plats.
Det tar mycket plats liksom i huvudet också någonstans. När jag började första gången att liksom slänga saker som jag tyckte var väldigt svåra att slänga, så var det ju sjukt svårt att slänga dem. Men i samma sekund som de träffade botten på den här containern som jag slängde dem i, så tänkte jag så här, men nu är det ingen återvändo, då var det ändå ganska skönt. Vi slängde jättemycket saker när vi rensade vid något tillfälle som ändå hade ett värde, och det var rätt sjukt tyckte jag. Det var till exempel gamla Disney-filmer på DVD. Och det här var ju under många år sedan, så DVD-spelare hade alla i princip. Och hur vi än försökte så blev vi inte av med de här filmer som vi hade betalt 250-300 kronor styck för. Det gick liksom inte ens att skänka bort det till slut. Vi försökte överallt att bli av med det. Och det var liksom ingen som tog emot, ingen så här second hand, ingen Röda Korset. De var så överblammade med sina entré redan. Så vi slängde till och med några som var oöppnade, inplastade. Och jag vet att det gjorde så ont i hjärtat på mig när jag slängde det där. För jag såg ju hur många tusen lappar vi hade lagt på de här filmerna liksom. Men när det väl träffade botten på containern så kändes det så skönt att ha tagit bort dem i mitt liv. För då var det liksom, det var en tom yta i huset som jag kunde antingen ha tom eller ställa någonting på som jag faktiskt använde idag. Och inte bara ha saker där som hade använts tidigare men som nu inte fyllde en funktion. Och som jag inte ens kunde skänka till någon annan. Trots att de var ganska dyra från början.
Ja, det är fascinerande.
Mm.
Och det där är lite intressant. För när man, om man har mycket prylar, då köper man ju mera prylar.
Det brukar vara så, tänker jag. Att,
ja, och säg att du har 1000 prylar. Eller du kan ta 100, för det är en behagligare siffra.
Mm.
Då för att liksom du ska kunna få nytt hela tiden, så säg att du byter ut de här liksom var tredje år.
Mm.
Då måste du köpa 30 nya prylar varje år.
Mm.
För att du ska liksom ha 100 nya när 3 år har gått.
Ja.
Men om du har 10 prylar, då behöver du bara köpa 3 nya varje år.
Mm.
Så där är ju en nedskalning i sig att inte liksom köpa på sig massa saker som man vill ha för att sen byta ut dem. För då är man inne i den här konsumtionshetsen.
Mm.
Och driver allt det vidare.
Mm.
Och sen när man köper nya prylar idag, då är ju alla paketen är ju gjorda för att vara så snygga som möjligt. Alltså produkternas förpackningar.
Mm.
Och köpupplevelsen när du öppnar förpackningen har de ju lagt ner otroligt mycket energi på.
Ja.
Men det får ju till följd att du får ju hem så enorma mängder med skräp.
Mm.
För det är ju ingen som tänker så här, nej, men om de köper den här prylen, vad det nu må vara, då ska man få hem så lite skräp som möjligt.
Nej.
Utan det är liksom 100% fokus på att du ska öppna locket och det ska vara en magnet i locket för det ska klicka lite fint. Och det ska vara plastyta för att du ska kunna se produkten och allting sånt där. Jag tycker det är så himla konstigt.
Ja, jag tänker också att det där materialet måste vara ganska svåråtervunnet. Alltså förpackningsmaterialet. För även om vissa plasttråg och så i det kanske gjort av återvunnen plast och så, så är ju materialet väldigt blandat. Det som du säger, det kan vara en magnet som är inlimmad liksom mellan två pappersbitar för att det ska stänga snyggt. Och sånt går ju inte att återvinna ordentligt. För det måste ju plockas isär för att det ska palla återvinningen.
Mm.
Och de där förpackningarna är ju inte så himla lätta alltid att plocka isär. Och det är 1 miljard små plastpåsar och grejer liksom. Och då är ju i bästa fall så är ju allt det där redan gjort av återvunnet material. Men det är ju inte så himla säkert att det är det heller. Det kan ju vara gjort av nyproducerat material som kanske inte ens kan gå till återvinningen sen. Det är ju lite läskigt tycker jag.
Jag tycker det är väldigt märkligt. För när jag jobbade på Siemens, det var på 90-talet någonstans. Det är 30 år sedan. Då Då så hade vi några ingenjörer där. De jobbade med livscykelanalyser.
Mm.
För att se liksom vad vi producerade för skräp, alltså förpackningsmaterial och avfall. Mm. Och sen hur man tog tillvara på det, hur man återvann det.
Mm.
Och det, nu pratar vi liksom 30 år sedan.
Ja.
Men då var det en stor grej att göra. Men det känns som att det liksom har backat på det. Att det liksom, nu är vi så inne i att det ska vara så mycket yta på det som köps. Så att det är liksom det med återvinning och att man minimerar avfall i samband med konsumtion. Det görs inte längre.
Nej, det var verkligen hippt ett tag. Men sen känns det som det är lite glömt bort. För jag kommer ihåg att man pratade mycket om att man skulle kunna gå till butiken och slänga liksom Kellogg's-lådan på plats för att bara ta en påsen. För att det var så onödigt att de såldes i dubbla förpackningar. Nu kan man ju rimligtvis förstå varför flingor säljs på det sättet. Speciellt om man tittar på det här skrumset som är i chipspåsen som inte har någon pappkartong. Så förstår man varför de har dubbla. Men det finns ju otroligt mycket produkter bara i en vanlig matbutik som har mer förpackningsmaterial än vad som egentligen skulle vara nödvändigt, kan man tycka. Men efter den diskussionen, vad kan det ha varit då? 10-talet kanske. Så ja, jag tycker att det har liksom... Ja, sen har man inte hört så mycket om det. Tycker jag i alla fall.
Nej, för jag kommer ihåg att det stod ju så här stora soplårar som man kunde slänga förpackningar i.
Ja, ett tag så fanns det.
Och folk höll ju på där med så här avklädde sina köp och tog liksom det de behövde.
Jag tror att det är också ett problem att skulle folk göra det fysiskt i butiken, så dels skulle butiken behöva ta hand om allt förpackningsmaterial. Det kanske är möjligt. Men också att det stoppar ju upp, för när du har gått igenom kassalinjen så måste du fortsätta vidare. Annars så kommer ju inte nästa person igenom och nästa person, så ska folk stanna där någonstans och liksom börja klä av sina produkter. Ja, då kommer det ju vara tvärstopp i butiken. Så jag tror flödesmässigt så är inte butikerna byggda för att det ska vara möjligt att göra så, i alla fall idag.
Mm.
Men det är ju en intressant tanke, tänker jag.
Ja, den fanns ju förut i alla fall.
Ja.
Men det där med hur, alltså konsumtionshetsen styr ju oss väldigt hårt. Och vi blir ju, alltså jag använder ordet hjärntvättad, men det är inte riktigt så jag menar. Men det blir ju en vana att liksom konsumera och konsumera mer och mer.
Mm.
Och sen vissa saker förändras ju liksom i typ i grunden utan att vi märker det.
Mm.
Om man tittar på bilar, så nybilsförsäljningen i Sverige.
Mm.
Från 2015 till 2021, alltså det är 6 år. Så har vikten på nya bilar ökat med 200 kilo.
Mm.
Och då tänker någon så här, ja men det är ju elbilarna och deras batterier. Men det är inte det.
Nej.
Det är liksom den här trenden att bilar ska vara så stora. Du ska ha stadsjeep och det ska vara flådigt. Och liksom, det ska vara fump på dörrarna när du stänger. Det får inte kännas plåtigt.
Nej.
Det är sånt som liksom, vi har blivit så indoktrinerade med att stort, det är lika med fint och lyxigt.
Mm.
Så då ska bilarna bli större och större och tyngre och tyngre.
Ja, precis.
Och då konsumerar vi ju ännu mer utan att ens vara medvetna om att vi konsumerar mer.
Mm.
För de här 200 kilorna, de kommer ju någonstans ifrån. De är ju tillverkade.
Ja, precis. Ja, men det är väl ganska intressant där att allting ska vara liksom större, alltid bättre och lika med mer pengar på något sätt. Då tänker man så här, varför skulle det vara sämre att bo trångt?
Ja.
Egentligen. Men det har alltid förknippats med att en fattig människa bor trångt. Och en rik människa bor mycket större än vad den överhuvudtaget skulle behöva.
Mm. Så är det.
Så det där ligger ju långt tillbaka i tiden. Men om man skulle tänka sig idag att vi skulle bortse från de här gamla tankarna. Liksom, varför skulle det vara så himla mycket hemskare att bo trångt än att bo jättestort? Stort liksom.
Vet du, en intressant sak som händer i mig när du säger så här, det är så här, då vill jag ju så här, ja men det är inte trångt vi menar, utan det är ju inte jätterymligt, förstår du?
Mm.
Ja, alltså, ordet trångt är så dramaladdat.
Mm, ja, men det är precis därför jag säger trångt.
Ja.
För att folk tycker att jobbet är svider lite när man säger
trångt.
Ja,
men det är jobbigt när
du säger det. Man vill inte ha det trångt. Trångt är aldrig bra liksom. Det är trångt. Nej. På tåget och trångt
och
på bussen.
Och så trångt så är det dåligt.
Ja, det är alltid dåligt. Men jag tänker, om man har ett väldigt stort hus och man har flera barn som håller på att växa upp och alla har varsitt rum. Och i rummet så har alla såklart säng och så kanske man har tv och så kanske man har sin dator. Och så TV-spel. Kanske man har ett tv-spel och så vidare och så vidare. Så när ungarna börjar komma upp i den här lite jobbiga åldern att de gärna avskärmar sig från föräldrarna, och det gör de flesta barn förr eller senare. Och som förälder så känner man kanske att man tappar lite kontrollen. Man känner inte riktigt igen ens gulliga små ungar. För de är inte lika gulliga och små längre.
Nej.
Utan de är liksom på väg med raska kliv in i någon form av vuxenliv. Då är det en jättenackdel att ha så himla stort och rymligt så att alla ungarna kan sitta på sin egna rum och stänga in sig och göra precis exakt vad som helst och du har ingen som helst koll.
Mm,
då är det ganska smidigt att bo lite trångt så att ungarna måste dela rum med varandra. För det är mycket svårare att sitta liksom och hålla på med någon form av kanske nätmobbing eller titta på saker på datorn som de inte ska kolla på.
Mm.
Eller hålla på med andra grejer och söka på olagligheter. Eller jag kan tänka, unga kan ju göra precis vad som helst och det mesta gör de ju bara för att de är nyfikna. Och samtidigt så känner ju, tror jag, de flesta föräldrarna att det är inte så att man säger sig, det får absolut inte göra. Men man vill ha koll på det så man vet vad som händer i barnens liv. Så att om det liksom barkar åt fel håll så kan man vara där och säga stopp. Vänta lite så pratar vi om det här. Och det kan man ju bara göra om man får insyn i det. Det får man ju inte när ungen sitter själv med stängd dörr hela tiden.
Nej, och det kommer de att göra när de har så pass mycket utrymme att det liksom är en frihet.
Ja, exakt. Så att jag tänker ju snabbt så att jag tycker ju inte nödvändigtvis att ha det stort och flådigt och alla ska vara sitt rum är en nödvändighet. Jag tycker ofta kanske man gör barnen en björntjänst med det också. Därför att när de flyttar hemifrån sen så kommer de absolut inte ha råd att börja på den nivån.
Nej, utan då är det ju liksom studentlägenhet eller en liten etta.
Ja, dela med kompisar eller någonting sånt. Jag tänker så här ibland att vi ger våra barn väldigt mycket bara för att vi själva ibland har råd med det. Och för att vi är så liksom indoktrinerade i att det här är det som är fint och bra och liksom sunt. Och så tänker vi inte på konsekvenserna då att om barnen aldrig får se någonting annat än det så blir det en självklarhet för dem också. Och kanske ofta en ännu större självklarhet än det var för dig. Så blir det liksom, för barnen är liksom födda och uppvuxna i det. Du kanske kom till det när du var vuxen eller när du var i övre tonåren. Men för barnen så finns det alltid där. Det blir så naturligt liksom.
Ja, det blir en levnadsstandard.
Ja, precis. Så att det kanske är att göra dem lite björntjänst och ge dem en levnadsstandard som är superhög om du inte har tänkt att liksom supporta dem de första 40 åren i deras liv tills de kommer dit själv.
Ja, du sa en intressant sak där som jag funderade på. Det var för att man har råd att bo så stort.
Mm.
Jag skulle säga att nästan ingen har egentligen råd att bo så stort.
Nej,
därför att alla är ju belånade.
Ja, idag är ju att ha råd är ju detsamma som att ha råd att betala lånen.
Ja, det är ju liksom att skuldsätta sig på ett sätt som man aldrig kommer kunna betala av.
Nej.
Nej. Och då säger de så här, ja, men det är ju bara sälja bostaden så har man betalt av den. Ja, men vart ska du flytta då?
Ja.
Det är ju inte alla som gör som vi och flyttar till Norrland.
Nej, precis. Nej, det där är ju ett problem såklart. Och det är ytterligare en sån här samhällsfaktor som liksom har lurat alla och bli totalt galna. Och det är ju liksom att vi har gått ifrån en tid när lån var typ något av det fulaste man kunde hålla på med och något man verkligen använde bara i nödfall. Till att lån är så självklart att du kan knappt flytta hemifrån utan att börja med ett lån. Och har du inte ett lån för någonstans att bo så har du ett studentlån som du ska börja betala av på.
Jo, men samhället är ju uppbyggt på lån. Det är ju precis som du säger. Du kan ju inte få ett jobb utan att ha studerat.
Nej.
Så då behöver du börja med studielån. Och sen vill du ju bo någonstans för du vill ju flytta hemifrån.
Mm.
Ja, då måste du ha bolån.
Mm.
Och sen fortsätter det ju bara sådär.
Ja, det är väldigt tråkigt.
Det är de som inte har lån som är normkritiska.
Mm.
Eller kanske inte normkritiska, men de är i varje fall inte som alla andra.
Nej, jag skulle säga att de är normbrytare då kanske. Alltså de bryter ju normen, de som inte har lån.
Precis, det var
Det är de som är väldigt ovanliga idag, för de flesta har lån.
Mm.
Och när de flesta har lån och alla pratar om lån som i att ha råd. När man säger jag har råd med det här huset så handlar det inte om att du har råd att köpa huset. Det handlar om att du har råd att betala lånen för att kunna köpa huset. Så blir ju lån så himla vanligt så att de som växer upp efter oss nu. De ser ju lån som en del i plånboken liksom.
Mm.
Man har pengar och man har lån.
Ja, och det märkliga är att hela vårt system är ju dessutom riggat för att du ska ta mer lån än vad du har råd med.
Ja.
Vi får ju dra av kostnader för lån när vi gör vår deklaration.
Mm.
Det är jättekonstigt.
Ja, det är jättekonstigt.
För det är ju egentligen staten som säger så här, låna mer än vad du har råd till så får du tillbaka lite pengar i slutet av året.
Ja, precis. Och har du väldigt mycket lån, så att du ligger på 1 miljon och uppåt. 1 miljon kanske inte anses så mycket lån, men vi kan ta det som ett exempel. Så är det ganska lätt också att ta lite mera lån. så här konsumtionslån. För du har liksom redan börjat. Och så du är så van vid att räkna så här. Har jag råd med den här bostaden? Ja, lån och sånt kostar så här mycket, då har jag råd. Har jag råd med den här mobilen? Ja, jag kommer betala 560 kronor i månaden. Det har jag råd med. Det är också en form av lån.
Det är absolut ett lån.
Har jag råd att åka på semester? Ja, den kommer kosta mig 1500 kronor i månaden. Det har jag också råd med. Och då är det ett konsumtionslån. Ett lån som du spenderar pengarna direkt på. Så att du har inte ens en chans att sälja produkten för att få betala av lånet. Utan du lånar pengar och sen är produkten liksom en händelse. Och sen är den över och så sitter du där med lånet. Och det är då det börjar bli riktigt farligt. Och många fastnar ju det där. För att när lån blir liksom som en naturlig del i plånboken för folk, och jag tänker framförallt på de som är unga vuxna som är på väg upp idag, som är helt vana vid att man betalar alltid lån. Att betala lånet, det är ju som att betala hyran, det är ju inget konstigt liksom. Så är det så otroligt lätt att tänka, men gud, kolla den där jackan, den skulle jag ha, jag behöver verkligen en jacka. Men jag tar ett lån så kan jag köpa den, för det är nog en bra grej att ha, för det är ju snart vinter. Och så pytsar man liksom in lite mer hela tiden i det där. Så frågan är liksom, när tar det slut då? För det gör det ju ofta förr eller senare, så kommer man ju till en gräns när man kanske inte har råd att betala av de här lånen. Sen man blir av med jobbet.
Ja, blir långtidssjukskriven.
Ja, eller någonting annat händer. Då är det inte så himla lätt liksom. Då inser man helt plötsligt kanske att man har väldigt lite värde i de lånen man har. Det kanske är bostaden och bilen. Och bilar har ju oftast inte så mycket andrahandsvärde. Bostäder däremot är ju oftast en bra investering. Men tyvärr är det ju så också att det händer ju att bostadsmarknaden inte är så gynnsam alla gånger. Du kanske kan sälja den för exakt det du köpte den för om du har tur. Och helt plötsligt så kan du bara betala av det lånet och inget annat lån. Vad gör du sen?
Mm. Ja, det är lite obehagligt faktiskt.
Mm.
Sen är det så när du har stora lån. Så att du bor i en villa som är värd 10 miljoner. Då är det ju väldigt lätt att konsumera någonting för 100-200 tusen. Säg solceller.
Mm.
Och så bara lägga in det på villan.
Ja, för det är en investering.
Ja, det ökar ju villans värde.
Ja, exakt.
Sådär, jo, när du väl säljer den så kanske du får ut mera pengar än om du inte hade haft solceller.
Mm.
Men om du inte har några bolån eller om du har väldigt låga bolån. Så att du har en bostad som är värd 200 000.
Mm.
Då ta ett lån på 200 000 för att installera solceller. Det är ju ogör. Alltså, det är
jättemycket
inte.
Pengar. Ja. Nej, jag tänker så här, och vart vill vi komma med det här? Jo, men alltså, vi vill komma med det här att man behöver börja tänka lite kanske på sin konsumtion och hur man handlar, vad man har för mönster. Och sitter man fast liksom i ett mönster där man lånar väldigt mycket pengar och så då kanske det är där man ska börja och se över. Kan man komma ur det på något sätt? Kan man förändra den biten liksom? För att vi behöver inte egentligen konsumera mer idag. Vi behöver ju konsumera mindre. För att det ska liksom vara mera hållbart, tänker jag. Och så tror jag man någonstans också mår bättre när man skalar ner. Det handlar ju liksom inte om att aldrig köpa. Det handlar kanske om att köpa det man verkligen behöver.
Mm.
Istället liksom. Och jag undrar, måste alla ha en så här robotgräsklippare? Alltså hur svårt är det och klippa en gräsmatta utan en robotgräsklippare? Det måste ju vara en sån här jätteonödig sak som alla vill ha.
Nu leker jag djävulens advokat här.
Ja.
Ja, men det är så skönt med en sån, för då får jag massa tid över. Du kan ju lägga tiden på annat.
Precis, men du får ju ingen tid över.
Det är ytterst få som säger, jag köpte en robotgräsklippare så nu har jag gått en språkkurs och lärt mig kinesiska.
Exakt.
Utan det äts ju upp av någonting annat.
Ja, eller hur många har du hört som har sagt så här, jag har tid att gå på gymmet en gång i veckan nu för jag har en robotgräsklippare.
Ytterst få.
Ja, ytterst få, precis.
Och där är man också inne i det där, att har du köpt en robotgräsklippare, då har du skaffat dig en vana.
Mm.
Och när du har den vanan, då är den jättesvår att bryta sen.
Precis.
Och då när robotgräsklipparen går sönder om 3 år, eller det kommer en coola modeller med appstyrning och liksom allt möjligt. Mm. Då vill du ju köpa en ny.
Precis, du måste ju uppgradera.
Och då är det ju fast i det där konsumtionsträsket med snygga förpackningar.
Mm.
Och den väger mer, så den behöver större batteri och den behöver laddas oftare och allt möjligt.
Ja, den drar lite mer ström också för att den ska vara mer effektiv och lite starkare.
Mm. Ah. Jämfört med jag som slog gräset med lie. Ah. Jag köpte min lie 2019.
Mm.
Och det finns ju inte så mycket att uppgradera på den.
Nej, precis.
Det är ett träntag, alltså orv, och så är det liebladet.
Ja.
Och den behöver slipas lite nu och då.
Jag tycker, jag förstår att man kanske inte kan slå för hand om man har jättestora ytor. Jag har ju sett att folk åker omkring med så här fyrhjulingar med klippaggregat och sånt. Och det kan jag ändå förstå om man har liksom någon form av gård. För en fyrhjuling är också väldigt användbar på väldigt många andra sätt än att bara klippa gräsmattan med. Men de som har en sån här liten sketen villatomt där det inte skulle vara så svårt att dra runt en sån här handjagare-variant som till och med är lite slö. För vi pratar liksom några få grässtrån. Alltså där förstår jag inte varför man lägger pengar på en robotklippare. Det måste ju vara jätteonödig investering tycker jag.
Ja, alltså, nu, så här, nu är det vad jag tycker. Nej men de flesta de är ju rädda för att röra på sig.
Ja.
Det är liksom, man blir svettig och det gör lite ont och man får ont i händerna. Det, liksom, det vill de flesta undvika.
Mm.
Och då köper man en pryl istället.
Jag tänker också att det kanske är så att vi är också i den här tidsserien av att allt ska vara så himla perfekt hela tiden. Och vad är det första man ser när man kommer hem till någon? Ja, det kanske råkar vara gräsmattan. Om den ser perfekt ut så är det någon stackare som sitter där och tror att då tänker folk snälla tankar om en själv och tror att man är en bättre människa för att det ser fint ut.
Mm.
Det är synd att vi är så ytliga idag, men tyvärr är det ju så att många mår inte bra heller och då kanske den här ytan är väldigt viktig för dem.
Ja, sen den här så kallade perfekta gräsmattan, den är ju biologiskt sett en ren öken.
Ja, exakt.
Eller ekosystemmässigt sett. Mm. För det är inga blommor, det är, liksom, finns ingenting för pollinerande djur, det finns liksom ingenting.
Nej.
Det är bara en kort gräsmassa, det är liksom ingenting.
Nej, precis. Och gräsklipparna äter ju, alla har väl sett att de äter igelkottsbebisar, men de äter ju annat också. De äter skalbaggar och små flugor och kanske en och annan humla och något litet bi och sånt. Det är ganska många små kryp som får sätta livet till i de här gräsklipparna. Då ska jag säga så här, det sätter de ju säkert livet till när vi gräsklipper annars också. Men om man hade gjort det manuellt så hade man kanske klippt lite mer sällan. De där snurrar ju runt hela tiden.
Precis, det är det jag menar med att det blir
så det blir liksom, det blir ändå en viss skillnad på inverkan i den miljön. Mm. Ja, nej, det finns mycket onödiga saker man kan lägga pengar på. En annan sak som jag tänkte på som också leder till mer konsumtion, det är ju företag som envisas med att släppa till exempel mobiltelefoner som bara supportas i kanske 2-3 år. Och sen så slutar man och underhålla dem mjukvarumässigt sett. Så även om telefonen funkar så går det inte att använda den efter typ 3 år. Alltså det går att använda den, men så fort det är någonting som strular eller att det är typ en app eller något som inte går att installera så uppdateras inte telefonen mer. Man släpper liksom uppdateringsmöjligheterna. Och det är för att vi ska köpa en till, en ny telefon som är modernare såklart. Där är vi också ett problem till mer konsumtion. För det är ganska många elektroniska prylar idag som uppgraderas. Och man luras kanske ibland också av reklamen och tror att man behöver liksom byta ut sin modell för att den nästa är så otroligt mycket bättre. Så för en del är det fysiskt att du måste nästan byta ut den eller byta till något annat för att den inte kommer funka i all oändlighet. Och för en del grejer så luras man till att tro att man behöver byta för att den nya är så otroligt mycket bättre. Och så tänker man inte på att den man har kanske egentligen är fullt tillgänglig.
Nej, jag satt i en gruppdiskussion för ett tag sedan. Där en av gruppdeltagarna, hon hade en väldigt radikal åsikt.
Mm.
Det var det att alla företag skulle tvingas till livstidsgaranti på allt de tillverkar.
Mm.
Det tycker jag är så här. Alltså det är ju orimligt på många sätt. Mm. Men det är ändå väldigt intressant.
Ja.
För det betyder att man måste tillverka saker som går att reparera.
Mm.
För att idag har vi ju det är mycket som inte går att reparera överhuvudtaget.
Ja, det är också helt sjukt att det tillåter.
Och mycket som inte får repareras.
Precis.
För är det Kalifornien eller i New York där de har kört den här right to repair?
Mm. Alltså ja, jag vet inte vilken delstat det är, men det är USA någonstans.
Att man ska ha rätt att reparera.
Ja.
Och det är helt sjukt egentligen att man inte, liksom, inte får reparera saker.
Ja, det är helt galet.
För det har jag sett också på några av de större jordbruksmaskinerna, eller de större märkena.
Mm.
Där kan du inte reparera själv längre.
Nej.
Utan du måste ringa på en reparatör som kommer med det märkets servicedator, med det märkets serviceprogram.
Mm.
För att göra ingrepp.
Mm.
Även om det är rent mekaniskt.
Mm.
Så måste allting loggas och allting måste spåras. Det blir så horribelt då när liksom servicen är omöjliggjord by design.
Mm. Ja, det är konstigt också, tänker jag. När vi köper en ny spis eller en ny tvättmaskin eller någonting, så är det ofta så här 5 års garanti och folk bara, men gud vad bra. Det är ju rätt nice liksom. Vad köpte jag? Jag köpte en sån här termos kaffemugg. En sån här, alltså märket termos, som ju har termosar också, men det heter termos. Mm. De hade en sån här kaffemugg som man kan släpa omkring kaffe i och dricka i bilen och så. Den kom med livstidsgaranti. Och det tycker jag är fantastiskt bra. Det finns ju inga rörliga delar i den. Så det som skulle kunna gå sönder är att man tappar den i golvet. Eller att det är någon packning som nöts ut eller någonting sånt. Så den inte håller tätt. Den kostar 250 kronor. Så köper vi en ny mobil. Vad kommer den med för garanti? Mobilen som kostar, ja, nu för tiden kanske en ny mobil går på 16 000 eller någonting. De är ganska dyra och mer. Ja, men alltså, du får ju normal garanti på dem. Och sen efter det så slutar de underhålla dem och då har du ju liksom ingenting. Är inte det jättekonstigt att vi som konsumenter inte tycker att det borde vara längre garanti på sådana dyra saker?
Jo, absolut. Min mamma köpte ju original iPhonen när den kom. Alltså, hon köpte den inte när den kom, hon köpte den långt efter. Och jag tror hon hade den i, alltså det är många, många år.
Ja.
Kanske, nu kanske jag gör bort mig när jag säger 10. Men jag säger 10 år, bara för att jag tror
det
att det
är inte omöjligt. Ja.
Och rätt var det var en dag så slutade den fungera.
Mm.
Så när hon gick med den till butiken som är nära henne, då de skakade ju mest på huvudet och undrade hur hon kunde ha haft en mobil så pass länge.
Ja.
Men också det, men det går inte att reparera.
Nej.
Det är ju så märkligt att, som du säger, vi lägger så mycket pengar på någonting och sen så förväntar vi oss inte att det ska hålla.
Nej, men det är rätt sjukt. Och det är så här, man har haft telefonen 1 år och inte tappat den i golvet och den har varit hel. Och alla bara, oho, vad duktig du är. Jag har tappat min 3 gånger redan.
Mm.
Alltså det är så himla konstig inställning till ändå väldigt dyra saker.
Där så tror jag att det finns ett väldigt stort föräldraansvar.
Mm.
För jag ser ju på ungdomsgården hur attityden är till saker.
Mm.
Det är i vissa fall, alltså i vissa fall är det så här grupptryck och testosteron som gör att saker går fel. Men också det att det är lugnt, jag har försäkring.
Ja.
Och då spelar det liksom ingen roll om man tappar telefonen eller så här, står och spelar pingis med den eller kastar den genom hela rummet.
Mm.
Ja, men jag har försäkring.
Mm.
Och det kommer ju liksom från, det är ju ett föräldraansvar i det, tycker jag.
Ja, det tycker jag också.
Så att om din telefon går sönder, jobbigt, då får du spara upp en ny.
Ja, precis. Ja, och kanske också tänker jag så här att vill man inte att ungarna ska tycka att 16 000 spänn är mycket pengar liksom. Alltså det jag tänker någonstans, det här är ju frågor som rör hela samhället, alltså alla led av samhället. Vi har pratat om förpackningsmaterial till exempel för nya produkter och vi har pratat om bilar och telefoner och konsumtion och alltihopa. Men även föräldrarna tycker jag har en stor liksom del i det här. Vi har ju pratat en del om det här med att man bara visar den här bra sidan liksom av de här stora utrymmena, mycket prylar och alltihopa. Men aldrig visar baksidan av hur man får ihop pengarna till det liksom. Och där är ju telefonen en sån grej som har blivit som självklarhet att ungarna också ska ha nya mobiler hela tiden. Och de är jättedyra ändå. Och jag tänker att om inte ungarna förstår värdet av 16 000 kronor, ja, då kanske de inte ska ha mobil för 16 000 kronor heller.
Nej, sen i många fall ska man, alltså om man ska hårdra det så här, så behöver de verkligen mobil.
Ja, det är en bra fråga. Behöver de verkligen ha den senaste mobilen bara för att de säger att alla andra har det?
Mm.
Så att det finns ju många saker man skulle kunna förändra där. Men hur har du förändrat dina köpmönster? Vad ska vi titta på kanske de senaste 2 åren eller någonting? Kan du komma på någonting som du har liksom tänkt annorlunda kring dina egna mönster?
Ja, jag har ju dels min prylanskaffningstaktik.
Mm.
Det där med att jag skriver upp en lista.
Mm.
Skriver upp ett datum när jag hittar den och så skriver jag vad det var för någonting. Länk till där jag hittar den och vad det var för pris.
Mm.
För då kan jag också gå tillbaka sen och spåra om det där extrapriset faktiskt var ett extrapris. Ja. Eller om det bara var ett lockpris.
Just det.
Vilket i 99 fall av gångerna så är det bara lockpris.
Ja, visst är det sorgligt.
Men sen har jag det där att när jag ska köpa någonting så jag kan ju sitta och researcha ganska länge.
Mm.
Och så hittar jag det jag ska köpa. Men när jag liksom, där i köpögonblicket så blir jag så här, jag får det som kallas för buyer's remorse.
Mm.
Alltså att man ångrar sig som köpare.
Ja.
Så i 99 fall av 100 så blir jag så här, ja, men ska jag verkligen lägga de här pengarna på det här? Eller ska jag lägga det på någonting annat istället?
Ja.
Alltså om jag tar dem och så lägger jag dem på... De gör ju bättre nytta på någonting annat. Då köper jag inte prylen. Så här, eller så köper jag den och så direkt efteråt så drabbas jag precis samma ångest.
Ja.
Och liksom, ja, men jag borde ha lagt pengarna på det istället. Och de här pengarna hade jag kunnat lägga på det och det och det. Och sådär.
Mm.
Och det tror jag... För det blir liksom en vana att konsumera.
Mm.
Och när man är van att konsumera hela tiden, då kommer inte de tankarna så här, behöver jag den verkligen till för den nytta?
Nej, precis. Kommer det är den... en vana som man bara gör.
Ja, men kommer den här prylen göra mitt liv bättre?
Mm.
Ja, nej, kanske. Troligtvis inte. Mm. Nästan alla prylar, liksom, det spelar ju ingen roll om du har den eller inte.
Nej.
Så på det sättet har jag nog förändrats ganska mycket.
Mm. Ja.
Tycker jag. Men det är framförallt, nu kommer jag på det, det är framförallt vanan. Det där man är van att köpa.
Mm.
För det är så lätt att bara dra kortet eller swisha eller sådär.
Mm.
Till att gå till att verkligen värdera, så här, behöver jag den här?
Mm.
Vad tillför den för värde?
Mm.
Och att den nya funktionen, det är lite kul, men det tillför ju inte värde.
Nej, precis. Jag gillar ju saker som är nya bara för att de är nya. Så ibland så kan jag vara väldigt sugen på att köpa en ny grej bara för att jag tycker att det är kul med en ny grej liksom. Men jag försöker verkligen att tänka på vad jag konsumerar. Jag har ju blivit väldigt duktig på att vända på prylar och kolla ursprungsmärkning och sådant.
Mm.
Och försöker tänka mycket på miljön också när jag handlar.
Svenskt, närproducerat, orest.
Ja, precis. Dock har jag inte kommit riktigt så långt när det gäller mina garner än. Där är jag lite sådär och köper där jag hittar det billigt liksom.
Ja, just.
Men jag ska nog komma dit också en dag. Sen så tycker jag överhuvudtaget att köpmönstren har förändrats jättemycket efter att jag inte bodde i storstad längre. För att när jag slutade liksom se alla dessa miljarder med skyltfönster och annonser hela tiden så insåg jag att jag slutade vara sugen på att shoppa också.
Det är lite häftigt.
Faktiskt. Så att... oftast nu för tiden så, ja men jag kan sitta och titta på grejer och så bara, det här skulle jag ha. Så bara, nej, vad fasiken ska jag det till? Och så bara stänga ner och så bara, titta inte på det ännu mer. Förut var det så mycket liksom att jag levde i den här miljön hela tiden där när som helst kunde ju komma någon och plinga på dörren. Då vill man att huset skulle se bra ut. Det skulle gärna vara lite fräscht och snyggt med någon snygg vas här eller snygg duk där. Alltså detaljerna liksom.
Mm.
Och ja, men då blev det ju så att när man såg någonting nytt och snyggt så tänkte man så, men det här skulle ju vara skitsnyggt i mitt kök och de här gardinerna skulle ju vara superbra och så här. Fast man kanske inte behövde nya gardiner så köpte man nya gardiner ändå för det skulle vara fint.
Ja.
Och nu när jag inte ser någon sån reklam och aldrig liksom går i butiker och handlar på det sättet så då är jag inte duggsugen på att köpa nya gardiner.
Nej, vi hade ett jättebra exempel på det förut när jag fick fram att jag behövde en sån här speciell rakapparat.
Ja.
När jag som rakar mig typ en gång i månaden.
Ja.
Fick fram att jag behövde en sån när vi var inne i storstan och tittade.
Ja.
Det är så fascinerande hur det bara kan bli så liksom att men, där skulle ju vara bra för det där.
Ja.
Och så, ja, nej.
Ja, men man ska inte glömma liksom att så fort man går in i en butik så allting som finns i den butiken är placerat utefter ett mönster som ska få dig att köpa. All reklam, all produktplacering, allting, hur de har liksom byggt hyllorna, hur butiken ser ut. Varenda liten detalj som man kan tänka på, belysning, golv, alltså vad man har för golv eller om man har mattan. Allt det där är gjort för att du ska komma in i butiken och spendera dina pengar där.
Precis, du ska se saker, du ska få köpimpulser och du ska lämna fram dig pengar i kassan.
Precis, så att när man går in i en butik och blir sjukt sugen på någonting så är det ju inte oftast en själv som skapar det.